Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Made by Podster.
Du lyssnar på Mordhistorier från Polen med mig, Moa Stefansdotter. Det här avsnittet handlar om Daria. En ung flicka joggar i skogen. Det är en tidig sommarmorgon och hon kan vägen utan och innan. Hennes hästsvans studsar upp och ner längs med ryggen och hennes rytmiska steg och djupa andning kan höras i den tysta skogen. Men hon är inte ensam. Någonstans iakttar någon henne på avstånd. Lurar mellan träden och studerar hennes rörelser noga. Den här dagen, på den här stigen i skogen, kommer hon möta ett fruktansvärt och ofattbart öde. Och hon kommer aldrig att återvända hem. Det här fallet väcker många känslor. Sorg, ilska och framförallt en känsla av enorm orättvisa. Det får en också att inse att faran kan ligga på lur, även i ett område som man känner till väl. En plats nära hemmet, där man känner sig trygg och säker, och där man varit hundratals gånger. Detta sorgliga fall bevisar att även om omgivningen reagerar och engagerar sig snabbt, slutar inte alltid lyckligt. Det här är berättelsen om en vacker, ung och extremt begåvad tjej som möter ett monster på sin väg. Bara 700 meter från hemmet. Daria. Historien inleds i början av sommarlovet 1995. På de polska gatorna rullar Polones eller Fiat 125P-bilar. Typiska för den tiden. Det tidiga 90-talet är den vilda tiden i Polen. Övergången från kommunism till demokrati. Inte bara ekonomiskt utan också mentalt. Lech Walesas presidentperiod. Den första demokratiska presidenten sedan 1930-talet. Närma sig sitt slut. Och Polens invånare är lyckliga över att de får rösta. Det är också året då en ny era börjar. Med lanseringen av landets första internetportal. Vid denna tidpunkt i den vackra hamnstaden Gdansk är en ung kvinna vid namn Daria precis klar med gymnasiet. Daria är nästan 19 år gammal, ensam barn och bor i stadsdelen Oliva i Gdansk, precis i utkanten av Olivskiskogen. Hon bor fortfarande hemma på sina kärleksfulla föräldrar, Grasina och Darius, i ett tryggt och lyckligt hem. De är en utåtriktad familj som tillbringar mycket tid tillsammans och ofta till sjön där de seglar och umgås med vänner. Daria är också en attraktiv ung kvinna. Hon har tydliga ansiktsdrag, mörka ögon och ett tjockt, långt och vackert hår som nästan når ner till midjan. Hon har ett brett och smittande leende. Hon är lång och kurvig och stämmer väl överens med dåtidens modeideal. Daria är populär med gott om beundrare, men hon har varit i ett stadigt förhållande med sin pojkvän Jack under en längre tid. 1995 är en speciell tid för Daria eftersom hon nu börjar bli vuxen. Alldeles nyss tog hon examen från gymnasiet i Sabianca som bara ligger några kilometer från hennes hem. Detta kommer att bli Darias längsta sommarlov någonsin och stora äventyr hägrar. Daria har gjort sig välförtjänt av både vila och nöje. Hon har presterat enormt bra under hela sin studietid och fått titeln bästa avgångselev. Inte bara i sin skola, utan i hela staden. Daria är den bästa avgångseleven i Gdansk 1995. Vid ceremonin som sker vid årsskiftet riktas alla blickar mot Daria. Mamma Grazina, som sitter på första raden, blir överväldigad av känslor när hennes dotter hyllas inför den stora publiken. Alla hejar på den mörkögda tjejen och vet att inget annat än framgång väntar henne. Det nationella tv-bolaget TVP i Gdansk bjuder in Daria till en intervju där hon ska berätta om sig själv och sina prestationer, passioner och planer. Daria är entusiastisk och hela familjen spricker av stolthet. Det är definitivt en lovande start på hennes vuxenliv. Och ingen tvivlar på hennes kommande framtid. Daria har alltid varit oerhört ambitiös. Hon har alltid satt ribban högt och krävt mycket av sig själv. Hennes hårda arbete, tillsammans med envishet och disciplin, är vad som gjort henne framgångsrik. Även om hon varit en toppstudent så har hon aldrig varit en tillbakadragen plugghäst eller nörd som lärt sig allt utantill. Hon har helt enkelt alltid varit nyfiken, vilket har gjort det lätt för henne att lära sig nya saker. Det kommer därför inte som en överraskning att den som varit så högpresterande inte släpper taget utan siktar högt även efter gymnasiet. Daria har ett bestämt mål och plan för sitt liv. Hon drömmer om att komma in på ett elituniversitet med höga antagningskrav. Hon vill läsa medicin och bli läkare. Hon måste därför göra ett krävande inträdesprov direkt efter gymnasiet. För att kunna komma in och få en plats på det eftertraktade programmet räcker det inte med endast bra betyg. Man måste framförallt få bra resultat på inträdesprovet. Provet är svårt och ofta mer avancerat än testerna på gymnasienivå. Det finns väldigt få platser för läkarstudenter. Konkurrensen är stenhård. Daria gör provet, men när resultaten kommer blir hon besviken då hon bara är några få poäng från att komma in. Trots att drömmen gått i kras blir Daria inte avskräckt, utan ser det snarare som en utmaning än ett misslyckande. Hon är förnuftig och har redan förberett sig för scenariot. Medveten om att man inte alltid kan uppnå sina drömmar på första försöket. Av samma anledning söker hon till ett program inom bioteknik. Som etta i sin urvalsgrupp blir hon antagen direkt. Och även om det är en tröst, planerar hon inte att stanna på sitt andrahandsval. Hon vill helt enkelt vänta ut det kommande läsåret, skaffa sig nya kunskaper och förbereda sig inför nästa sommarlov. Då tänker hon göra om inträdesprovet och uppfylla sin dröm att bli läkare. Daria är målinriktad och har en tydlig plan, och ingen tvivlar på att det bara är en tidsfråga innan hon uppnår sina mål. Trots att Daria är extremt begåvad och vacker väcker hon inte avund hos sin omgivning. Hon är omtyckt och populär bland sina jämnåriga. Hon har en grupp vänner som hon umgås med och hon är öppen och lätt att komma överens med. Hennes drivkraft och flit kommer väl till hands även inom idrotten. Daria älskar fysiska aktiviteter. Hon tycker om att trötta ut sig själv och sätta sin kropp på prov. En naturlig del av hennes vardag är löpning. Hon kan inte föreställa sig sitt liv utan det. Och då hon bor i utkanten av Olivskiskogen springer hon där så ofta hon kan. Även om hon inte behöver gå upp tidigt i skolan under sommaren tar hon inte sovmorgon utan börjar istället varje dag med en löprunda. Hon springer redan så ofta att hon känner igen många andra löpare och de vinkar och säger hej när de passerar varandra. Sommaren är i full gång. Daria njuter av sin fritid. Juli är snart över och Daria och hennes vänner ger sig ut på sin första vuxenresa som bär av till Warszawa. Tjejerna vill utforska huvudstaden, se nya platser och ta in lite kultur. De tillbringar 1,5 vecka där de besöker museer, går på teater samt hänger på kaféer och restauranger. Tjejerna tar många foton och har det kul. I slutet av vistelsen, den 28 juli, firar Daria sin 19-årsdag i Warszawa. Flickorna skålar och pratar om att nu börjar deras vuxenliv på riktigt. Det är den 31 juli, en måndag, och tjejerna återvänder från Warszawa till Gdansk efter en fantastisk resa. Trött men nöjd kommer Daria äntligen hem och samma dag är hon stjärnan i TVP-intervjun. Allt verkar gå så bra som det bara kan. Till råga på allt är vädret ovanligt bra och en mycket varm och solig vecka i Gdansk tar sin början. Tisdag, dagen därpå, går Daria upp tidigt på morgonen trots gårdagens resa. Sommarlov är ingen ursäkt. Och den här tjejen släpper inte så lätt på sina rutiner. Hon byter om till träningskläder och tar en morgonrunda. Hon joggar i Olivskiskogen när hon plötsligt upptäcker en liten buskbrand vid stigen. Hon vet mycket väl att det här är ett stort hot mot skogen och att hon måste göra något åt det. Hon vänder genast om och springer hem igen. Hon ringer brandkåren för att informera om faran. Hon erbjuder sig att följa med dem för att peka ut den exakta platsen. Men brandmännen försäkrar henne om att de kan hantera situationen. Daria tar en dusch efter löprundan i lugn och ro med en känsla att hon har gjort sin plikt. Och blir därför förvånad när någon knackar på dörren. Hon kastar en handduk över axlarna, öppnar dörren. Och där står brandmännen. Hon undrar vad de gör här och varför de inte är i skogen. Männen frågar om det är hon som har rapporterat branden och om hon kan följa med ut och peka exakt var branden är. Daria säger såklart ja, även om hon är lite förvånad. Hon hade trots allt erbjudit sig att hjälpa till tidigare. Hur som helst tar Daria snabbt på sig sina gympaskor och tillsammans beger de sig till brandplatsen. På så sätt deltar hon i sin första brandbekämpning. Hon är väldigt tacksam då det inte alla som får hjälpa till att släcka en brand de själva rapporterat. Hon är också stolt över att hon lyckats förhindra en större skada på skogen hon älskar och brandmännen berömmer henne. Det har gått 3 dagar sedan branden, som lyckligtvis inte blev så allvarlig då den släcktes i tid. Det är fredag den 4 augusti 1995 och för exakt en vecka sedan firade Daria sin 19-årsdag. Det är en av de första somrarna med otroligt höga temperaturer. Trots värmen och att hon är ledig går Daria upp tidigt på morgonen, byter om till sina träningskläder som hon hade lagt fram dagen innan och börjar morgonen med ännu en löprunda. Eftersom hon inte går i skolan brukar hon börja morgonrundan 8:00. Men idag är det lite annorlunda. Hon börjar en timme tidigare än vanligt och springer iväg redan 7:00. Vid 9:00 ska nämligen rörmokare komma till lägenheten för att byta elementventiler. Daria är punktlig med sina träningspass och oftast varar de 1 till 2 timmar. Med start en timme tidigare har de gott om tid att hinna tillbaka. Så 7:00 lämnar hon lägenheten på Bobrova Street och springer ner för Susevskiego Street in i Olivski skogen. Hon springer först längs en bred, sandig allé bland vackra tallar och svänger sedan som vanligt in på sidostigar. 8 timmar senare, strax efter 15:00, kommer Darias mamma Grasyna hem. Hon öppnar dörren till lägenheten och ser att hallen är i en enda röra. Hon blir irriterad då Daria lovade att städa, men har uppenbarligen inte gjort det. Hon går till Darias rum för att fråga varför hon inte gjort sina sysslor. Men väl där lägger hon märke till något konstigt. Darias läderryggsäck. Hon lämnar endast ryggsäcken hemma när hon är ute och springer. Grasyna blir lite orolig. Hon ser sig omkring för att se om hennes dotter kanske är i ett annat rum. Men inser snart att hon är ensam i lägenheten. Grasyna återvänder till hallen där hon ser att Darias löparskor saknas. Inte heller träningsoverallen som hon alltid lägger i tvätten när hon kommer hem från en runda är där. Allt detta är otroligt ovanligt och tyder på att Daria inte har återvänt till lägenheten efter sin löprunda. Grasynas oro växer och hon ringer omedelbart Darias vänner, en efter en, i hopp om att hon är hos dem. Tyvärr blir oron bara större för varje telefonsamtal. Ingen av dem hon ringer till har en aning om vart Daria är och ingen har sett henne under dagen. 15:30 har Grasyna redan ringt alla hon kan komma på. Så hon ringer till sin man, Darias pappa Darius, och berättar att hon ska gå till polisen eftersom att Daria inte har kommit tillbaka från sin löprunda. Grasyna går upp till Jack, Darias pojkvän, som bor ovanför dem med sina morföräldrar. Hon berättar att Daria inte har kommit tillbaka från sin morgonrunda och ber om hjälp. Jack lånar sina morföräldrars Fiat 125P och kör Grasyna till polisstationen. Grasyna anländer bara 15 minuter efter att ha ringt sin man då den närmaste polisstation bara ligger 3,5 kilometer från deras hus. Väl på stationen utbrister hon att hon vill anmäla sin dotter försvunnen och be dem att omedelbart börja leta efter henne. Poliserna är dock mycket skeptiska. De frågar hur gammal Daria är, varpå Darias mamma sanningsenligt svarar att hon är 19. Polismannen svarar lugnt och utan brådska att hon är vuxen. Det är för tidigt att slå larm. Och att han inte kommer att acceptera en eventuell anmälan förrän efter 72 timmars frånvaro. Grasyna insisterar dock att något har hänt då Daria inte har återvänt från skogen. Men polisen avfärdar henne helt och hållet Hon har inget annat val än att återvända hem och försöka tänka ut vad hon ska göra härnäst. När Gastine återvänder till hemmet möts hon av Darius, som efter att ha fått telefonsamtalet från sin fru genast släppt allt och åkt hem. Gastine gråter och är skärrad. Hon berättar att poliserna avfärdade henne och att besöket där inte var till någon nytta. De går in i lägenheten där det fortfarande inte finns något spår av Daria och börjar diskutera vad de ska göra härnäst. De börjar ringa alla som kan hjälpa dem. Darius kommer på att en bror till en vän tidigare var polis på byrån för inre säkerhet och ringer till honom. Gastine ringer Darias väns mamma som arbetar på centralklinikiska sjukhuset i Warszawa. Efter alla samtal går föräldrarna ut till grannarna som hört vad som hänt och vill hjälpa till. Vid 17-tiden går de tillsammans ut i skogen för att leta efter Daria. Det är varmt, men alla är beslutsamma i sitt sökande och ropar på Daria utan att få något svar. Tiden går och runt 19.30 lämnar Darius och resten av sökarna skogen och beger sig till hyreshuset på Bobrova Street där polisen redan väntar utanför. Det visar sig att polisen fick upp intresset för fallet tack vare att en av familjens vänner ingrep. Professionell hjälp inger ett visst hopp. Men tvärt emot förväntningarna har polisen inte börjat leta än. De väntar på en guide med spårhund. Den som ansvarar för sök är ledig och måste hämtas in speciellt, vilket tar tid. Först över en timme senare, runt 20.30, 14 timmar efter att Daria senast sågs, anländer hundföraren till platsen. Alla hoppas fortfarande på ett lyckligt slut. Det är början av augusti. Dagen är fortfarande lång. Daria har kanske ramlat och ligger skadad. Hon kanske har vrickat foten och inte kan ta sig tillbaka. Så många frågor och känslor. Hundföraren ber om en av Darias personliga tillhörigheter som hunden kan dofta på. Så Darius tar med sig en t-shirt Daria hade på sig under gårdagen. Hundföraren frågar även när Daria försvann. Och när han får reda på tidpunkten har han dåliga nyheter. På grund av det varma vädret som pågått i flera dagar kan hunden endast få upp ett effektivt spår inom 8-10 timmar efter försvinnandet. Eftersom att värmen gör att doften avdunstar snabbare är det risk att hunden inte kan få upp ett spår. Trots de dåliga nyheterna gör de naturligtvis ett försök. Alla går in i skogen, även grannar och vänner som vill hjälpa till. Arbetet fortsätter. Men det börjar bli mörkt och när sökarna når stigen som går parallellt med gångvägen samlar kommendör Olivia alla närvarande och tackar för hjälpen. Sökandet måste avbrytas då det börjar bli mörkt och eftersom polisen saknar ficklampor. Den biträdande befälhavaren säger dessutom att det lokala fotbollslaget har en match nästa dag. Så de måste vila för att vara beredda på eventuella bråk mellan de rivaliserande lagen. Darius och alla andra som är oroliga över Darias försvinnande är chockade. Ska sökandet avslutas på grund av en fotbollsmatch? Den förtvivlade fadern frågar vad som är viktigast. Sökandet efter hans försvunna dotter eller fotbollsmatchen? Och får svaret, för vem? Befälhavaren avslutar diskussionen med att uppmana alla att börja söka igen nästa dag klockan 07.00 och avslutar dagens sök, trots att klockan inte ens är 23.00. Föräldrarna och grannarna åker tillbaka till Bobrova där en vän till Darius väntar på att trösta honom med information. Vännen berättar att klockan 8 kommer det fler personer som kan hjälpa till med sökandet. För Darius är detta dock en klen tröst. Oron bara växer. Natten närmar sig och det är fortfarande många timmar kvar till klockan 8. Det är dessutom sommar och det ljusnar redan vid 4-tiden på morgonen. Darius tänker inte vänta. Han går tillbaka till lägenheten och ringer alla vänner, grannar och släktingar och uppmanar till en samling 5:30 på morgonen för att påbörja sökandet innan polisen anländer. I gryningen ger sig Darius och några andra frivilliga ut i skogen för att leta efter Daria. Timme efter timme passerar. Klockan är 7 och allt fler ansluter. Så vid 8-tiden är det redan omkring 200 personer som deltar i sökandet. Polis, brandmän och frivilliga är på plats. Nationella skogsvårdare hjälper till. Alla finkammar området noggrant och håller hela tiden ett avstånd på några meter mellan varandra. Allt för att inte missa en enda detalj. Efter ett tag lägger den lokala skogsarbetaren märke till att en av de höga med grenar som ofta ligger staplade i området.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, oh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Utmärker sig. Högst upp på högen ligger upprivna ormbunkar som ser färska ut och som normalt inte placeras bland alla gamla grenar. Snabbt samlas de poliser som befinner sig i närheten och börjar noggrant undersöka fyndet. De upptäcker ytterligare en färsk gren bakom ormbunken och vid den en människohand. Klockan är 11:00. Darius är utmattad efter 6 timmars sökande utan framgång. Han lämnar området och går längs med skogskanten på väg hem. När han når utgången till skogen vid Syvskiego Street, samma plats som Daria alltid viker in på under sina löpturer, lägger han märke till ett tumult. Han stannar upp och möter en grupp människor som berättar att hans dotter har hittats. Darius springer genast mot riktningen och när han närmar sig ser han en stor polisaktivitet. Han stoppas dock av polisen som inte låter honom komma närmare då de håller på att säkra området. De behöver inte säga så mycket mer. Han förstår redan. Daria är död. Hon dog bara 700 meter från sitt hem. Med denna vetskap går Darius tillbaka till lägenheten. Där väntar Grazina med sina vänner, som försöker hålla henne vid gott mod under sökandet. När Grazina ser sin man komma in, frågar hon hoppfullt om polisen fortfarande letar efter Daria. Darius säger lugnt till henne att ja, de letar fortfarande. Men inombords går han sönder i 1000 bitar. Han går sen till deras granne, fru Bogumila, och ringer efter en ambulans. Eftersom han vet mycket väl att utbildad personal kommer behövas när hans fru får reda på sanningen. Han ringer sin familj för att se till att Darius morföräldrar tas hand om. Han ber dem att hålla det äldre paret borta från media och att finnas där för dem under den kommande svåra tiden. Efter alla telefonsamtal återvänder han till lägenheten där sjukvårdare tar hand om Grazina och behandlar henne med lugnande. Under de följande åren efter mordet på deras dotter utvecklades denna initiala medicinering till ett drogberoende som Grazina kämpar med än idag. Samtidigt pågår en undersökning av brottsplatsen. Det är från början tydligt att Daria har mördats och att mordet sannolikt var ett sexuellt motiverat. Hon var naken från midjan och neråt och hennes överklädsel var uppdragen. En del av de avtagna kläderna ligger under kroppen. Gärningsmannen gömde kroppen väl då området hade sökt sig igenom flera gånger. Kroppen var ordentligt täckt och högen såg helt normal ut, förutom en enda detalj. De färska ormbunkarna, som uppmärksammades av en person med stor kännedom om skogen. Bit för bit genomsöks brottsplatsens omedelbara närhet. Och det med framgång då polisen säkrar flera föremål som är viktiga för utredningen. Bland annat hittas en kökskniv som satt fast i ett träd i närheten. Även om det är oklart i det här skedet om den tillhör gärningsmannen och i så fall om den lämnades där avsiktligt eller om den glömdes kvar när gärningsmannen lämnade platsen. Några meter därifrån hittar utredarna ett annat misstänkt föremål. En blodig näsduk. På den finns eventuella biologiska spår som skulle kunna tillhöra gärningsmannen. Ett hårstrå säkras också. Liksom de grenar som Daria var täckt med. Som påtagligt skurits av. Troligen med kökskniv. Allt verkar tyda på att gärningsmannen agerade i hast och lämnade många spår efter sig. Det verkar finnas en hel del bevis som snabbt kan klarlägga fallet och ställa Darias mördare inför rätta. Men riktigt så enkelt blir det inte. En obduktion visar att Daria blev strypt och brutalt våldtagen innan hon dog. De initiala misstankarna om att brottet hade ett sexuellt motiv bekräftas. Ett desperat sökande efter mördaren och våldtäktsmannen börjar nu. Det är dock vid denna tidpunkt som allt börjar gå fel. En efter en överlämnas bevismaterialet från brottsplatsen för undersökning. Varav det viktigaste är det hårstrå som hittades på kroppen. Tyvärr förstörs dessa bevis under transporten till Bygdos och kan inte längre undersökas. Men det här är bara början. Kökskniven som hittades i träd tas inte rätt om hand och alla spår som kan ha lämnats på den utplånas. De grenar med snittmärken som Daria har täckts med överlämnas till rättsmedicinska laboratoriet först en månad senare. En expert skulle undersöka dem och se ifall de skurits med den kniv som hittades på brottsplatsen. Men då är det för sent. Efter 3 veckor av varmt väder kan inga ytterligare detaljer kartläggas och eventuella bevis går förlorade. Det finns dock hopp. Sperma från gärningsmannen har säkrats i Darias kropp, varifrån mördarens DNA extraheras. Det genetiska materialet registreras också i den nationella DNA-databasen, liksom i Interpols databas, vilket gör det möjligt att söka efter gärningsmannen utomlands. Detta inger stort hopp, då det gör det möjligt att fastställa den skyldige. Dock måste man först få jämförelsematerial från en eventuellt misstänkt. DNA-provet från sperman jämfördes också med det DNA som fanns på den blodiga näsduken som hittades på brottsplatsen och de båda stämde överens. Detta tyder på att Daria försvarade sig från sin angripare. Mordet på en ung, begåvad och vacker tjej cirkulerar i de lokala medierna och en rädsla sprider sig bland invånarna i trestatsområdet Gdansk, Sopot och Gdynia. Man får fram vittnen samt de första misstänkta. En lovande ledtråd är ett vittnesmål från en busschaufför som den ödesdigra morgonen körde en busslinje till Oliva. Två män steg ombord runt 8:30 vid hållplatsen, som nu heter Rynarsevo. De betedde sig märkligt. De var nervösa och förvirrade. Deras kläder var smutsiga och täckta av barr. En av männen köpte en biljett, men båda var så skakade att de inte kunde stämpla den. De steg av vid nästa hållplats och sprang genast in i skogen. På grund av deras avvikande uppförande iakttog busschauffören dem noga. Han beskrev båda männen som ungefär 35 år gamla. Den ena var smal, med mörkt, rödbrunt, rufsigt hår, buskiga ögonbryn och ett mörkt skägg. Den andra hade kort, tjockt rött hår. Tillsammans var de absolut ett uppseväckande par. Tack vare busschaufförens hjälp kunde en specialist på minnesporträtt sammanställa bilder på de misstänkta männen. Bilderna tillsammans med beskrivningar visas i tidningar, på bussar och i media över hela Gdansk och närliggande städer. Alla vittnen som kan identifiera dem eller som kan ha sett dem den dagen efterfrågas också. Polisen kontaktas av en kvinna som säger att hon känner igen männen eftersom de nyligen hade antastat henne på en gata i Sopot. Dock leder detta spår ingen vart och männen hittas aldrig. Mannen som regelbundet städar Darjas kvarter är också av intresse för polisen. Han städade den dagen och kan ha känt till Darjas rutiner och observerat henne. Dessutom hade han ett kriminellt förflutet. Ett DNA-prov tas från honom, men det matchar inte gärningsmannens. Utredningen börjar tappa tempo. Det saknas misstänkta och inget genetiskt material matchar det från brottsplatsen. Poliserna bestämmer sig för att skapa ett psykologiskt porträtt av mördaren. De antar att gärningsmannen är en ung man i åldern 25-35 år. Han måste vara ganska atletisk och stark. Han kan till och med ha varit involverad i någon sport. Till exempel kampsport. Darja var aktiv och mycket fysiskt vältränad. Hon var inget lätt offer. Man misstänker att gärningsmannen haft problem med kvinnor tidigare. Att han blivit avvisad. Men det är också möjligt att han befinner sig i ett långvarigt förhållande. Enligt profilerare är han impulsiv, aggressiv och har alkoholproblem. Men kan upplevas som en idealisk medborgare och en exemplarisk make och far för sin omgivning. Man antar också att gärningsmannen kan ha känt Darja eller åtminstone sett henne tidigare. Kanske har de båda tränat i Olivskiskogen. Kort efter Darjas död vill Darius gärna besöka platsen där Darja hittades. Han frågar poliserna i Sopot. Men de vill inte berätta var exakt brottsplatsen ligger. De informerar Darius om att de har installerat övervakningskameror i området, då det är stor sannolikhet att gärningsmannen återvänder till platsen. De tillägger att ju fler människor som känner till platsen och som samlas där, desto större risk är att förövaren skräms bort. I september, nästan 2 månader senare, går Darius återigen till polisen och insisterar på att få veta exakt var kroppen hittades. Anledningen är att nycklarna till lägenheten som Darja hade med sig den 4 augusti ännu inte hittats. Darius har skaffat en metalldetektor och vill leta efter dem. Då ger poliserna äntligen med sig och berättar var platsen ligger. Darius vill också besöka platsen för branden som Darja hade anmält 3 dagar före sin död och som hon hade hjälpt till att släcka. Han får skjuts av sin granne som ofta besöker skogen med sin hund och som vet var brandplatsen är. När de kommer fram blir Darius chockad när han ser ett kors som spikats upp på en tall precis intill stigen samt en skylt med orden Darja Reluga 04 08 1995. dog en martyrs död. Handskrivet i bläck. Darius frågar bland släktingar och vänner, men ingen av dem har hängt upp skylten. I stort sett vet ingen, förutom polisen och skogsvaktaren, var Daria hittades. Än mindre var hon dog. Darius går genast till polisen för att fråga om skylten och varför platsen inte har bevakats ordentligt. De sa ju trots allt att de hade installerat övervakningskameror. Poliserna blir dock överraskade av Darius upptäckt. De visste ingenting om skylten som dykt upp på brottsplatsen. Darius inser att han är offer för en fruktansvärd och helt oacceptabel lögn. Polisen erkänner att det inte finns någon kamerabevakning. Det var en bluff för att hålla honom borta från brottsplatsen. Darius är chockad och förargad över polisens inkompetens och brist på respekt för en familj som förlorat sin älskade dotter. Han kräver att skylten omedelbart ska tas ner och att eventuella spår ska säkras. Det är viktigt att det görs omgående på grund av de spår som kan gå förlorade. Men också för att Darius helt enkelt inte vill att en skylt med en sån inskription ska finnas på platsen där han förlorade sin älskade dotter. Ordet martyr är upprörande och helt malplacerat. 2 dagar efter upptäckten av skylten frågar Darius polisen om de har gjort något. Men ingenting har hänt. Han bestämmer sig då för att ta saken i egna händer. Han tar med sig en skruvmejsel ut i skogen men lyckas inte skruva loss den. Istället bryter han den på mitten och tar med den till polisen. Men deras undersökning leder inte fram till något. Platsen där korset och skylten med inskriptionen hängdes upp ligger ungefär 80 meter från platsen där kroppen hittades. Precis vid den stig som Daria ofta sprang längs med. Från bevisen kan vi nu se att kroppen gömdes djupare in i skogen. En plats där Daria definitivt inte sprang. Men skylten hängdes upp i platsen för branden. Där Daria sprang regelbundet och där hon kanske stannade till på morddagen för att se hur platsen såg ut efter branden. Fram tills dess var det knappt någon som visste att det var här allt hade ägt rum. Endast en person kunde veta det med säkerhet. Mördaren. Trots bevis, vittnesmål och Darius mycket märkliga upptäckt och framförallt trots att polisen har genetiskt material från gärningsmannen står utredningen stilla. Tiden går och efter drygt ett år, den 31 december 1996, läggs utredningen ner då man inte lyckats hitta gärningsmannen. Åklagaren säger i en sammanfattning att gärningsmannen ska sökas i Darias närmiljö. Darius är besviken och överklagar. Men ännu en gång händer ingenting. Fallet med mordet på Daria glöms snart bort. Men inte av hennes släktingar. Förutom korset och skylten som ingen än idag har erkänt sig hänga upp finns det andra oroväckande händelser kring Darias död. Darius har hittat märkliga pappersbitar med text vid Darias grav och ljus placerade på mordplatsen som inte är för någon av hennes anhöriga. Ett annat oroväckande tecken är vandaliseringen av korset som någon hängde upp på platsen. Det dyker regelbundet upp rispor på biten som är kvar. Nästan som om någon går dit och får utlopp för något. Även om alla händelser är alarmerade så tillför det inget nytt till utredningen. Året är 2006. 11 år har gått sedan Darias död och fallet har tagits över av den polska specialstyrkan för oidentifierade brott som kallas Arkiv X. Arbetsgruppen tar emot olösta fall från hela Polen. Tyvärr är det bara 2 poliser som får i uppdrag att ta hand om Darias mordfall. Och svårigheterna med att lösa mordfallet fortsätter. Just när agenterna vill fördjupa sig i materialet händer något som ingen hade väntat sig. Alla filer saknas. Sida efter sida. Inklusive alla brev, vittnesmål och till och med fotografier på brottsplatsen. En enorm mängd arbete, material och data som skulle kunna hjälpa till att fånga mördaren är borta. Sista gången Darius tittade igenom filerna var strax efter att polisen beslutat att lägga ner sin utredning. Och då sa de att alla bevis ligger i 3 mappar. Han minns att de vid ett annat tillfälle hade antecknat i registret att det fanns 7 mappar. Darius fick aldrig reda på vad som fanns i de övriga 4 mapparna. Ingen vet heller hur mycket av det som gått förlorat. Fallet med de försvunna mapparna utreds av åklagarmyndigheterna i Gdynia. Men de lägger ner fallet. Filerna hittas aldrig. Och värre än så är att ingen ansvarig ställs inför rätta för försummelsen. Nytt material sammanställs av dokument från polisen samt brev och filer som Darius har i sin ägo. Det är nu 2010, 4 år efter att filerna försvann och 15 år efter Darius död. Åklagarmyndigheten får ett intressant brev från ett häkte i London där avsändaren identifierar den påstådda gärningsmannen för mordet på Daria. Mannen i brevet skriver att han sitter häktad tillsammans med en person som erkänt att han är gärningsmannen. Det är det första lovande spåret på många år. Åklagaren är hoppfull om att lösa fallet och flyger personligen till London för att intervjua vittnet. Baserat på hans vittnesmål tas också genetiskt material från den utpekade. Tyvärr är det en stor besvikelse för alla inblandade. Det stämmer inte överens med gärningsmannen. Mannen är inte Darias mördare och det visar sig att avsändaren bara är ute efter hämnd. Det är det sista potentiella genombrottet som sker i fallet. Men Darias pappa fortsätter att kämpa för sanningen och låter oss inte glömma att gärningsmannen fortfarande är på fri fot. Han utreder också på egen hand och lämnar in nya fynd och namn på potentiella förövare till Arkiv X kontor. Han skriver också till polischefer som har bytts ut under årens lopp. Till och med till justitieministeriet. Polisen säger dock att Darias fall är prioriterat och att det absolut inte är lagt på hyllan. De hävdar också att de följer upp varje nytt spår. Det är väldigt frustrerande att bristen på bevis är allt som står emellan polisen och förövaren. Fallet är också extra frustrerande då det är resultatet av flera tillfälligheter. Daria lämnade hemmet tidigare än vanligt på sin dödsdag. Hon brukade trots allt gå hemifrån en timme senare. I själva verket skulle hon inte ens vara hemma den dagen. Det var meningen att hon och hennes föräldrar skulle åka till sjön den dagen, men resan sköts upp. Dessutom kunde värmeböljan ha räddat hennes liv. Bara några timmar efter attacken, innan hon hittades, införde ett förbud mot att vistas i skogen på grund av den höga brandfaran. Denna ödesdigra kedja av händelser förde en mördare samman med Daria. En som förmodligen överraskade henne utan några hämningar och som än idag inte straffats. Någon som kanske besökt brottsplatsen och Darias grav. Kanske har de följt alla medierapporter om Daria och kanske till och med lyssnar på det här just nu. Det är fruktansvärt hur en ung tjejs liv avslutas så brutalt. Att möjligheten att förverkliga sina drömmar kan tas ifrån henne, hennes familj och vänner utan ett uns av barmhärtighet. Den här mannen kan finnas bland oss. Njuta av naturen och leva livet som vanligt. Det är också frustrerande att det finns obestridliga, fällande bevis som vi fortfarande inte kan koppla till den skyldiga parten. Vem är eller vem var den här mannen? Vad gjorde han den där fredagsmorgonen i Olivskiskogen? Var han på väg till jobbet eller var han ute och sprang precis som Daria? Planerade han sitt brott? Visste han var och när han skulle träffa henne? Var det en spontan attack där Daria bara blev ett slumpmässigt offer? Var det något hon kände? Eller var det kanske en av de där två männen som busschauffören såg? Man kan bara hoppas att gärningsmannen kommer gripas så snart som möjligt. Man kan också hoppas på att hans samvete tar över. Nästan 27 år har gått sedan Darias död. Om drygt 4 år har preskriptionstiden gått ut. Det är en mycket kort tid för att bringa rättvisa. För även om tillfångatagandet av mördaren inte kommer att ge oss Daria tillbaka, kommer det att hjälpa hennes släktingar att avsluta det här kapitlet. Darias mamma har än idag inte satt sin fot i Olivskiskogen. Darias pappa säger att det inte är sant att tiden läker alla sår. Det gör lika ont nu som det gjorde då. Mitt namn är Moa Stefansdotter och det här avsnittet handlade om Daria som en del av podcasten Mordhistorier från Polen. En serie ursprungligen skapad av Olga Herring som översatts och bearbetats till svenska av Podster.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.